Vi ska fortsätta. Vi hann ju inte riktigt igenom de där gåvorna som jag hade tänkt innan kaffet. Så vi har ju några kvar som jag ska ta. Och sen ska vi speciellt ägna oss åt den profetiska gåvan. Men låt mig få säga så här inledningsvis nu också. Jag har två speciella syften med den här bibelhelgen. Det ena är att du faktiskt ska upptäcka kanske att du har ju upplevt flera av de här gåvorna. Fast du kanske inte förstod att det var det. Men när du märker, liksom jag beskriver, hur naturligt, hur enkelt det också kan vara att de här gåvorna fungerar, så känner du igen dig. Och du blir påmind om upplevelser du har varit med. Det var nog en andens gåva som fungerade för mig där. Ja, just det. Det var det. Det var inte du själv. Det var inte något mänskligt, utan det var något gudomligt. Det var den helige ande som var med dig där i den situationen och som hjälpte dig. Och det var faktiskt någon av de här gåvorna som fungerade. Och det är en härlig upptäckt. Så att du ska få göra den positiva upptäckten att ja, men det finns faktiskt mer av det här än vad jag hade trott. Det är det ena. Det andra är att det ska väcka en längtan hos oss och en tro. Vi kan få uppleva och vi behöver få uppleva ännu mycket mer av dessa andens gåvor. Vi är tacksamma för det vi har varit med om och det ska vi inte förringa, utan det ska vi prisa Gud för. Men det ger mer smak och det ger en längtan efter, ja men det finns ju så oändligt mycket mer av detta som vi definitivt behöver och som vi kan få uppleva. Och de är tillgängliga för oss. Det är genom den heliga ande så är de det. Vi går vidare där i första Korintierbrevet, det 12:e kapitlet i den här uppräkningen. Vi, som jag sa, vi tittar i verktygslådan och vi plockar upp det ena verktyget efter det andra. Så tittar vi lite hastigt på det. Vad handlar det här verktyget om och hur kan det fungera och hur kan jag få uppleva det? Och då har vi kommit fram till, och som jag sa, jag sparar den profetiska gåvan till sist här. Men vi kommer ägna den mesta tiden åt det här passet, åt just den gåvan. Men då hade vi några kvar där. En får gåvan att skilja mellan andar, står det här också då i första Korintierbrevet 12:10. En får gåvan att skilja mellan andar, eller andebedömningens gåva som den också brukar kallas. Ibland brukar vi kalla den för urskiljningens gåva. Kärt barn har många namn, men det viktigaste är inte vad du kallar den för, utan det är dess funktion. Och jag ger den här definitionen då på den här gåvan. En övernaturlig förmåga som anden ger oss att kunna urskilja och avslöja anden bakom ord, handlingar och personer. Jag tar det en gång till. En övernaturlig förmåga som anden ger oss att kunna urskilja och avslöja anden bakom ord, handlingar och personer. I den grekiska grundtexten, det är att skilja mellan. Det är ett ord som heter diakrisis och det betyder alltså att genomtränga ytan och skåda rakt igenom. För att liksom kunna se och upptäcka vad är det som finns där under ytan. Och att gåvan att skilja mellan andar, ja men vad är det för andar? Ja men för det första så handlar det om tre huvudkategorier. Är det Guds ande? Är det vår egen ande eller vårt eget själsliv som det handlar om? Eller är det från den mörka sidan, djävulens ande, demoniska andemakter som det handlar om? Och då är det ju så här att den här gåvan hjälper oss å ena sidan positivt att öppna oss för allt det som är av Guds ande. Även om det skulle vara lite annorlunda och något vi inte har varit med om tidigare. Men att känna igen och få uppleva, ja det här är Guds ande, det ska vi inte vara rädda för. Det ska vi öppna oss för och ta emot mera utav. Eller att kunna urskilja, är det här inte Guds ande utan det är bara mänskligt. Det som sägs här och det jag märker och det som händer, det är av mänsklig karaktär. Ja, då kan vi liksom känna så här att då sorterar vi, lägger vi inte så stor vikt vid det. Eller att Guds ande visar oss och låter oss uppleva varningssignal. Stopp, det här är inte Guds ande och det är inte bara mänskligt heller, det här är fel. Det här är något vi inte ska bejaka, det är något vi inte ska ta till oss. Det har att göra med djävulens ande, med den mörka sidan istället, och det ska vi inte bejaka på något sätt. Så den här gåvan hjälper ju oss att urskilja vad det är liksom för ande och andar som verkar i de här olika sammanhangen då. Det hjälper oss för det första att bedöma förkunnelse, undervisning. För den ska också prövas, också den undervisning jag ger den här helgen ska ni pröva. Naturligtvis om det stämmer med ordet och stämmer med Guds ande. Så att det hjälper oss att bedöma förkunnelse, undervisning och profetiskt tal som vi kommer in på sedan också här. Och andliga manifestationer av olika slag hjälper oss att kunna urskilja och bedöma det. Ger oss vägledning, kan ge oss vägledning i själavård. Och i förbönstjänst, att liksom vi får klart för oss vad handlar de här problemen om som den här personen har. Och hur ska vi be för det och så vidare. Hjälper oss också att urskilja när det handlar om att människor behöver befrias ifrån demoniska makters inflytande av olika varierande grad. Att urskilja när det handlar om det och hur vi ska kunna hantera det på rätt sätt då. Det ger oss också vägledning som församlingar och som förebedjare när vi ber om väckelse på en plats. Att kunna urskilja: vad är det som ligger i vägen i andevärlden här på den här platsen? För den kamp vi har att kämpa, både på det personliga planet men också som församlingar, det är inte bara mänskliga orsaker och hinder. Utan det är ju inte en kamp egentligen mot människor, utan inte mot varelser av kött och blod som det står i Efesierbrevet 6, utan mot ondskans andemakter i himlarymderna. Det finns olika typer av andemakter över olika platser. Och att i bön då kunna urskilja genom den här gåvan, vad handlar det om på den här platsen och i den här bygden? Vad är det vi ska inrikta våra böner liksom när det gäller att det ska rensas och så att Guds ande riktigt får större utrymme och att andliga genombrott kan ske? Där kan man ha stor nytta av just den här gåvan. Och med den här gåvan är det precis som jag sa inledningsvis och med de andra. En del har fått en mera utpräglad tjänst inom den här gåvan. De som har det brukar säga att det är den svåraste gåvan att äga och tjäna i. Därför att man är så andligt finkänslig. Man känner så mycket som inte vi andra känner. Och det kan också vara jobbigt naturligtvis. Men så nödvändigt. Så en del har fått en mera utpräglad utrustning inom den här gåvan. Andra av oss som kanske inte har fått det, vi kan ställas inför situationer ibland, som jag sa inledningsvis, där vi får utbe oss andebedömning. Jag har själv varit med om sådana situationer där jag inte riktigt kan få klart för mig vad är det för något detta, vad handlar det om? Ja, men då får vi be: heliga ande, du har ju andebedömningens gåva. Ge mig andebedömning och urskiljning här så jag får klart för mig vad det handlar om. Och det kan glimma till av klarhet så att man kan uppleva det tillfälligtvis liksom, att man får hjälp av den här gåvan då. Ja, jag tänker på ett exempel. Jag utlovade ju åtminstone en text på varje gåva. Apostlagärningarna 16, 16-18. Apostlagärningarna 16. Och där har vi Paulus och Silas. Och de är på sin missionsresa där. Och så kommer de till Filippi. Och så står det så här, Apostlagärningarna 16 och från vers 16. En gång när vi var på väg till böneplatsen möttes vi av en slavflicka som hade en spådomsande och skaffade sina herrar stora inkomster genom att spå. Hon följde efter Paulus och oss andra och skrek: "De här människorna är den högste gudens tjänare och det förkunnar för er en väg till frälsning." Så höll hon på i flera dagar. Men Paulus blev upprörd och vände sig om och sade till anden: "Jag befaller dig i Jesu Kristi namn att lämna henne." Och i samma ögonblick for anden ut. Lägg märke till att den här flickan som följde efter dem och ropade på det här sättet, hon var bunden av en spådomsande. Det var en okult andemakt. Men det verkar som att Paulus inte fick klart för sig på en gång riktigt vad det handlade om. För då hade han agerat, tror jag, redan första dagen. Utan det här upprepades ju som det står då under några dagar, i flera dagar där. Och det som hon sa var ju delvis sant, alltså hon sa ju att de här människorna är den högste gudens tjänare. Ja, jo, det var de ju. Men lägg märke till formuleringen, det förkunnar för er en väg till frälsning. Lägg märke till den detaljen. Hon sa inte att de förkunnar för er frälsningens väg, utan en väg till frälsning. Ungefär som om det skulle finnas många fler. Och det här var en utav dem. Ni vet, djävulen, han har en förmåga att blanda sanning och lögn. Men Paulus, han upplever sig mer och mer illa till mods inför det här. Alltså, hade andebedömningens gåva inte fungerat, så kunde de ju ha tänkt så här att ja, men hon ger ju god reklam för oss här nu. Vi knyter henne till teamet. Hon kan nog bli en bra medarbetare här liksom. Men han upplever hur han blir mer och mer illa till mods, och helt plötsligt så får han klart för sig vad det handlar om. Det här är varken Guds ande eller bara hennes egna tankar. Här är det en spådomsande, en ond andemakt med okkult karaktär som driver henne, och han befaller den anden att försvinna och hon blir fri. Nu kostade ju dem att de hamnade i fängelse och fick lida, men det blev väckelse och det blev en församling i Filippi. Men andebedömningens gåva var till oerhört avgörande hjälp. Vi behöver den gåvan, inte minst i vår tid när det också är så mycket underligheter också när det gäller på det andliga området. Så behöver vi, jag brukar säga, vi behöver god bibelkunskap och så behöver vi andebedömningens gåva. Bägge de behöver vi för att kunna navigera i allt det som händer nu. Då kommer vi fram till den gåva som kanske har blivit mest känd och utav de här olika nio gåvorna, och det är tungotalets gåva. Första Korinthierbrevet 12 så stod det ju så här att en får gåvan att tala olika slags tungomål. Tungotalets gåva. Min definition är den här: en förmåga som anden ger oss att i vår bönegemenskap med Gud och i vår tjänst för honom tala språk som vi inte själva har lärt oss eller själva kan förstå. Jag läser det en gång till. En förmåga som anden ger oss att i vår gemenskap med Gud, i vår bönegemenskap med Gud och i vår tjänst för honom få tala språk som vi inte själva har lärt oss eller själva kan förstå, men som anden kan ge till oss som ett språk som vi får tala och som blir till hjälp och välsignelse. Här finns också två huvuddrag i den här gåvan. Det ena är att först och främst är den här gåvan faktiskt given till oss för vår egen uppbyggelse. Alla de andra gåvorna handlar ju om att vi ska betjäna andra och bli till välsignelse, va? Men i den här gåvan finns det också en karaktär där den kan bli till vår egen uppbyggelse, till vår egen hjälp. Och då läser vi lite vidare där i första Korinthierbrevet 14. Så står det så här i vers 2. Den som talar tungomål talar inte till människor utan till Gud, för ingen förstår honom. Han talar hemligheter i sin ande. Och sedan så står det i vers 4. Den som talar tungomål bygger upp sig själv, men den som profeterar bygger upp församlingen. Så det finns liksom, det finns två inriktningar. Det ena är att den här gåvan kan vi får använda och uppleva till vår egen uppbyggelse, till vår egen nytta. Men det andra är att den här gåvan kan också, kan ha en funktion i sig att betjäna andra i förbön. Och jag ska strax förklara hur jag menar där också. Men den första funktionen, det är en het kommunikation med Gud, liksom en hemlig kommunikation med Gud som inte går via förståndet, som ju våra vanliga böner på vårt vanliga modersmål, det går ju via förståndet också, och Gud vill att vi ska använda förståndet också. Men ni vet, ibland så ber man för olika saker och så vidare, och man vet inte riktigt hur man ska be. Men tänk att få tala med Gud på ett hemligt kodspråk liksom, som vi vet att Gud förstår. Vi förstår inte riktigt, men vi kan ana. Ibland så är tungotalet bara en lovprisning inför Gud, där vi tackar och lovprisar och ärar honom. Hjärtat bara flödar över av vår tillbedjan. Ibland så är tungotalet mer av lite småprat med Gud. Där vi, ja, vi ventilerar vad vi har på hjärtat liksom, och det vi går och funderar över. Och så småpratar vi lite med Gud liksom, i tungomål då. Ibland så är det konkret förbön för saker och ting där vi känner att ja, nu är det nöd här och nu har jag behov av att ropa till Gud om hjälp. Och så kan vi få göra det i tungotal då. Ibland så kan tungotalet vara ett vapen i den andliga kampen. Det har jag varit med om själv i flera tillfällen. När man upplever sig pressad och det är kamp och det är konfrontation. Och man känner liksom att oj, och då kan man få använda tungotalet också på det sättet och känna att det rensar luften. Och man känner helt plötsligt att man får en seger på ett speciellt sätt. Och ibland så tror jag att det bara är liksom min andens och själens terapi. Där man liksom, man kanske går och bär på en massa saker djupt i sitt inre som man inte ens kan prata med en människa om. Men som man i tungotal får helt enkelt ventilera med Gud, va? Och känna att man blir, ja, det rensar och det lättar och man blir uppbyggd och man blir laddad och man blir inspirerad. Man blir styrkt i sitt inre. Det har många funktioner liksom, den här gåvan då. Som jag sa, ett lovprisningsspråk som hjälper oss att tillbe Herren. Här har vi också det här att man kan få sjunga i anden. Jag glömmer ju aldrig under den karismatiska väckelsen på 70-talet när hela församlingar sjöng i anden. Och när jag var med om det första gången, jag stod och bara knottrade sig liksom på mig. Jag kände, ah, det var mäktigt det här. Är det så det kommer att låta i himlen? Jag stod där och reflekterade liksom. Jag kände en sån helighet, en sån närvaro när en hel församling som stämde upp och sjöng, där anden gav både melodi och språket liksom. Så, men också så kan ju det här fungera i förbönstjänst. När man ska be för en sak eller man ska be för personer liksom, och man vet inte riktigt. För det första vet man inte riktigt vad som är behovet. Men det vet ju den heliga ande. För det andra kanske man inte riktigt vet hur man ska be. Men det vet den heliga ande. Och för det tredje så vet man inte alltid vad som är Guds vilja. Ta till exempel en gammal människa som är svårt sjuk. Ska jag be om helande eller ska jag be om hemfärd? Ja, det är inte alls så lätt att veta. Men då kan man få be i tungor. Och då vet man att när man ber i tungor, då ber man efter Guds vilja. Så det är ett gott hjälpmedel på det sättet. Sen finns också det tungotal som är mer av, för mycket av det här är ju, sker ju dels av privat karaktär i vårt böneliv. Det kan också ske i bönemöten. Ni vet, i bönemöten får man tala i tungor hur mycket som helst. I gudstjänster så finns det vissa regler för, där får man inte alla tala i tungor på hur mycket som helst. Men det finns stunder vi tillsammans kan lovprisa Gud i tungor även i en gudstjänst. Men att någon liksom höjer upp rösten och påkallar uppmärksamhet, det ska man bara göra om man vet antingen själv att man har fått också gåvan att uttyda alltså till det vanliga modersmålet, eller att det finns någon annan som kan göra det. Och då har det också den funktionen. Men just det här i förbön för viktiga saker. Och här ska jag ska ta två exempel ifrån en bok av Stanley Sjöberg. Han har en bok som heter Praktisk tro. Som innehåller, han har ett kapitel om tungotalet där. Och han ger fantastiska exempel på hur det här har fungerat. Jag ska ta två sådana för de är så spännande. Det här hände för en hel år sedan och det var en Afrikamissionär som heter Karin Larsson. Och jag vet inte om det var Tanzania eller vilket land det var, men det var något land i Afrika. Hon blev jättesvårt sjuk. Hon blev dödssjuk där ute på missionsstationen. Och man skickade bud hem till Sverige, till hennes församlingar. Ropa till Gud för Karin Larsson, hon är dödssjuk. Man skickade bud till missionärerna. Skyndar hit för hon kan dö när som helst. Och ni vet, i Afrika så har man ju begravningen inom något dygn bara. Så att om ni ska komma med och hinna liksom träffa henne eller till och med hinna vara med på begravningen, så kom hit nu. Det var det bud man skickade, va. Bland annat en av hennes församlingar, det var Pingstförsamlingen i Norrköping. Och där har man ett lunchbönemöte där man ber för sin missionär Karin Larsson i hennes djupa sjukdomsnöd då. Då är det en kvinna där som börjar tala i tungor på ett mycket märkligt språk. Det var korta ord och det lät väldigt lite märkligt liksom så här. Men då är det en annan Afrikamissionär som är med på det bönemötet. Han heter Åke Sandström. En del kanske vet vem han var, Åke Sandström. Han kände igen språket. Det var ett afrikanskt stamspråk som talades just i det området där Karin Larsson var missionär. Och vet ni vad kvinnan bad? Hon bad ut så här: Guds kraft strömmar nu genom min tjänarinna med hälsa och liv. Det bad hon ut i tungor gång på gång, flera gånger om. Och nu kan ni gissa vad som hände på missionsfältet. Alltså det, vänner, nu är vi på helig mark. Nu talar vi om vad Gud kan göra, va? Samtidigt som detta händer i Sverige så ligger hon där dödssjuk. Hon upplever hur en ljus gestalt kommer in i rummet och hon förstår att det är Jesus. Han går fram till hennes bädd, han lägger händerna på henne och våg på våg av Guds helande kraft går igenom henne. Och hon blir fullständigt helad. Det är väl nästan värt ett halleluja, va? Ja. Tänk att Gud kan göra sånt. Sådana underbara saker. Så när missionärerna kommer för att ta farväl av henne och kanske vara med på begravningen, så möter de henne fullkomligt frisk, helad. Och det hände exakt samtidigt som den här kvinnan i Norrköping bad ut det här i tungotal. Visst är det mäktigt? Så berättar Stanley om de här Kina-missionärerna. Arthur Björkenfors från Mölndal och hans fru som var ute i Kina. Det är ju länge sedan, medan missionärer fortfarande fick vara i Kina. Och där fanns en kinesisk broder som när han bad och talade i tungor, då bad han på klingande svenska. På klingande svenska talade han i tungor. Han kunde inte säga ett ord svenska annars. De kunde inte ens säga Björkenfors. De sa BQ-shå. Det var alltså Björkenfors på kinesiska. BQ-shå. Men när han kom i anden så talade han på klingande svenska i tungor. Och vid ett tillfälle, alltså det här är lite komiskt också, så hade ju missionärerna, de hade inte fått något underhåll från Sverige. Och det hade gått flera månader som inte pengarna, lönen från Sverige hade kommit. Och de var ju oroliga, vem skulle inte vara det? Och undrar ju liksom, gode Gud, vad är det som händer och hur ska vi få pengar? Och i en bönestund så ber de tillsammans med den här kinesen och han börjar tala i tungor och vet inte vad han säger. Var inte oroliga, pengarna har satts in via banken i Göteborg. Det var väl ett bra tungotal. På klingande svenska talar han ut det här. Ja, underbart. Ja, men ni förstår vad den heliga ande kan göra, va? Så är det. Sen är ju inte tungotalet det enda tecknet på att en människa är fylld med anden. Och inte det avgörande heller, menar jag. Utan det finns ju, alla de här gåvorna är ju tecken på att anden, att en människa är fylld med anden. Och att en människa är ledd av den heliga ande och smord av anden. Alla de här gåvorna när de är i funktion så är de ett uttryck för det. Så det är mångsidigt, det är rikt det här. Ja, vi ska också nu, ja, så har vi uttydningens gåva där naturligtvis. Den liknar ju mycket den profetiska gåvan och därför ska jag inte säga så mycket om den. Men vi läser bara där i första Korinthierbrevet 12, så står det ju också i vers 10 så här att en annan får gåvan att uttyda tungomål. Och min definition är det här, en förmåga som anden ger oss att uttyda, alltså tolka tungotalets budskap till ett begripligt språk för den som lyssnar. Och vi läser också i 14 kapitlet, verserna 26-28. 14, 26-28. Hur ska det då vara, bröder? Jo, när ni samlas har var och en något att ge. En psalm, en undervisning, en uppenbarelse, ett tungotal och en uttydning. Låt allt bli till uppbyggelse. Och om någon talar tungomål får två eller högst tre tala, en i sänder och någon ska uttyda. Finns det ingen som uttyder ska tungomålstalaren vara tyst i församlingen och istället tala för sig själv och för Gud. Här har vi det här offentliga tungotalet som jag sa, där någon påkallar uppmärksamhet genom att höja upp sin röst och tala i tungor. Och det ska följas då av en uttydning. Och det kan antingen vara någon annan som har fått den gåvan att uttyda, eller ibland kan det vara ju den tungotalande personen själv som också får den gåvan att också uttyda på det vanliga modersmålen vad som sades. Då är det värt att lägga märke till, jag ska bara säga någonting kort om det här innan vi går in i den profetiska gåvan, att som regel oftast är ju en sån uttydning då, en sån tungotal som följs av uttydning, ett budskap riktat till människor. Det personliga bönespråket, det var ju riktat till Gud, men när det är på det här viset, då är det riktat till människor. Det kan gälla en enda person eller det kan gälla hela församlingen. Men här finns en intressant sak, att ibland så kan en uttydning vara en bön eller en lovprisning. Och då kanske vi tänker så här, va, att ja, men här var det tungotal, men sen kom det ingen uttydning. Men det var någon som prisade Gud alldeles otroligt välsignat. Och det var som att himlen revs ner liksom över församlingen när den personen prisade Gud. Och bad och tackade Herren. Och det var ju underbart, men någon uttydning kom inte. Jo då, det var det som var uttydningen. Alltså ibland är det så att tungotalet är inte ett budskap till människor, utan en lovprisning och en bön till Gud. Men när uttydningen kommer så är det naturligtvis en bön och en lovprisning till Gud. Men man känner att det är starkt det här. Jag var med om ett tillfälle, en kollega till mig som jag känner väl. Jag coachade hans församling under en tid. Och så före förmiddagsgudstjänsten så hade vi bön tillsammans, några stycken där. Och den här, min kollega, min gode broder, han började tala i tungor på ett intensivt sätt. Och jag tänkte, nu är det någonting på gång här. Nu är det något profetiskt. Det ska bli intressant att se vad är det. Och sedan efter det så började han be. Och han bad ut liksom profetiska saker som Gud skulle göra i församlingen. Liksom. Och det var så starkt, så jättestarkt. Liksom. Och jag kände, ja, det var en bön, men det var samtidigt en profetisk bön. Och det var uttydningen på det tungotal han först hade talat. Efteråt så träffade jag en utav de äldste i församlingen. Hon sa, i natt så väckte Gud mig. Och han uppmanade mig att på ett speciellt sätt be för vår pastor att Gud skulle välsigna honom på ett särskilt sätt och använda honom idag. Underbart, va? Och så blev det genom den här bönen då. Ja, vi går in nu i den profetiska gåvan. Första Korintierbrevet, och resten av kvällen handlar om det då, resten av det här bibelstudiet. Första Korintierbrevet 12 så stod det ju så här, att en får gåvan att profetera, eller som jag ännu bättre tycker om formuleringen faktiskt, i det här fallet just när det gäller Bibel 2000, där står det att en får gåvan att tala profetiskt. Att profetera, det låter liksom, det låter så mycket, det låter så högt liksom, det låter så väldigt andligt, men gåvan att tala profetiskt. Alla blir inte profeter i den där utpräglade tjänsten. Det läste vi och sa i början av förra bibelstudiet. Men alla kan ibland få tala profetiskt. Kan man det, säger du? Ja, det kan man. Alla kan ibland få tala profetiskt om vi är öppna för det. Om vi längtar efter det, om vi ber om det, om vi lär oss att lyssna. För hörrni, den profetiska gåvan handlar egentligen om två saker. Det ena är att lyssna in Guds röst. Är det något särskilt som Gud vill säga? Och det andra är att förmedla det vi tycker oss uppfatta att han säger. Som han vill att vi ska förmedla. Och att med den helige andes hjälp göra det så begripligt och bra som möjligt, så att folk förstår vad det handlar om. Det är de två sidorna i den profetiska gåvan. Och då definierar jag gåvan så här. En förmåga som att genom andens hjälp lyssna in och förmedla ord från Gud till enskilda personer eller grupper av människor. Ja, som jag sa, alla blir inte utpräglade profeter, men alla kan få tala profetiskt. Hur yttrar sig den här gåvan då? På väldigt många sätt. Och nu kommer jag också ge lite praktiska exempel, men jag kommer att försöka att koncentrera mig. Alltså, det här, när jag kommer in på det här ämnet, då får jag skärpa mig alltså. För att här finns så mycket, det är så rikt det här området. Det är så otroligt rikt. Men vi har inte hur mycket tid som helst, så jag får be Gud om nåd att vara väldigt koncentrerad. För det första, profetisk förkunnelse. Första Korintierbrevet 14 och vers 3. Där står det så här, men den som profeterar talar till människor och ger uppbyggelse, uppmuntran och tröst. Alltså den profetiska gåvan tror jag ofta är verksam i predikans eller bibelstudiets form. Och det är när lyssnarna upplever att den som predikar eller undervisar har verkligen ett budskap från Gud. Den som talar säger inte så, säger Herren en enda gång kanske. Men ändå känner de som lyssnar, ja, det var verkligen ett aktuellt budskap. Det kan vara en enda människa i samlingen som känner, det där var exakt till mig. Det var på pricken in i min situation. Eller församlingen som helhet sitter och känner, ja, det där var verkligen aktuellt. Det där var verkligen vad vi behöver just nu i församlingen. Och ibland kan det vara genom tillresande som inte vet någonting av hur det är i den församlingen. Eller känner några människor närmare där, va? Men som genom den heliga andes inspiration får predika ordet. Predika Guds ord på ett sånt sätt så att det blir ett profetiskt tilltal. Till hela församlingen eller till en eller flera enskilda människor. Så det tror jag är kanske något av det vanligaste. Det andra som vi förknippar den här profetiska gåvan med, det är ju helt enkelt profetiska budskap som ger gudomlig hjälp och vägledning i konkreta specifika situationer. Där alltså det förmedlas någonting som där någon liksom säger kanske att jag har fått någonting här som jag tror kan vara från Herren, och så förmedlar man det. Och det kan gälla en enda människa eller det kan gälla en hel församling, men det ger vägledning. Och det ger specifik hjälp in i en specifik situation eller ett vägskäl. Och återigen, här skulle jag kunna stå och berätta mängder av exempel. Alltså vi har själva dels blivit betjänade många gånger av olika människor som Gud har använt profetiskt. Som har fått ge oss ord från Herren in i specifika situationer. Och som har blivit till fullständigt avgörande hjälp för oss. Vi har en god vän som vi lärde känna i en av de församlingar vi var pastorspar i, som vi står i ständig kontakt med. Han har ofta profetiska ord till oss som blir till sån hjälp och som är så mitt i prick alltså. Så mitt i prick. Men jag ska bara ta något exempel. Och ni som var med på K-fallan, ni känner igen det här exemplet, men det är så starkt, va. Det här hände faktiskt i en av Stockholmskyrkorna där vi hade varit vakanspastor. Men det var inte under vår tid, utan det hände en tid efteråt. I en vanlig söndagsgudstjänst så är det en ung kille, en tonåring. Han var 15 år. Han ger en profetisk hälsning. Och håll i er nu, spänn fast säkerhetsbältet, för det här var av annorlunda slag. Vet ni vad han säger? Herren säger, du ska inte köpa Mercedes, du ska köra Toyota. Och det kan man ju tycka, ja men kära någon, vad var det för ett budskap? Kan det vara från Herren? Du ska inte köpa Mercedes, du ska köra Toyota, säger Herren. Var det förtäckt bilreklam? Har Gud anseende till bilmärken? Inte vad jag vet. Nej, vet du vad det var? Det var ett exakt tilltal från Gud till en missionärsfamilj som fanns i den gudstjänsten. Men Gud talade kodat språk så ingen annan skulle begripa det. För det var inte de andra som skulle ha det, utan det var just den familjen. De hade varit ute, jag tror det var i Afrika. Återigen, jag vet inte exakt vilket land, men det var ett afrikanskt land. Och där hade de varit ute en period och där hade de sin Toyota som stod i garaget där på missionsstationen. Nu hade de varit hemma i Sverige en tid och deras stora bönämne och fråga till Gud hade varit den sista tiden. Hur ska vi göra nu? Är det dags att åka ut för en ny period till vårt missionsfält igen eller är det dags att stanna hemma i Sverige? Och om det nu är så att vi ska stanna hemma i Sverige, ja men då inser de att vi behöver köpa en bil och så hade de varit och tittat på en Mercedes. Förstår du nu hur klart budskapet var? De fick ett kristallklart svar ifrån Gud genom en 15-årig kille som vågar lyda den heliga ande och som profeterar att du ska inte köpa Mercedes men du ska köra Toyota, för den behöver de inte köpa för den ägde de redan. Så de lydde Gud och åkte ut på en ny period och körde sin Toyota. Visst är det fantastiskt? Alltså jag gillar sånt. Jag tycker det är, ja, vore jag nu tonåring skulle jag säga det är häftigt. Det är coolt. Det är starkt. Det är riktigt mäktigt när Gud talar så detaljerat. Va? Så mitt i prick. Och det blir till sån avgörande betydelse för människor. Det är fascinerande. Ja, men så kan den profetiska gåvan fungera. Ja. Och vi, som jag sa. Jag är ju frestad att berätta om det här husköpet, men då hinner jag nog inte med resten, så vi får ta det en annan gång. Men Gud gav oss ett profetiskt ord genom den där brodern som jag talade om just i samband med när vi köpte vårt hus i Sollentuna, som blev helt avgörande för oss. Och det var också sen mitt i prick, och det har vi haft glädje av i 15 år nu. titta ska ni se också. Men låt mig också säga när jag lämnar den punkten. En liten varning. Låt dig aldrig styras enbart av ett profetiskt budskap. Om någon liksom profeterar någonting in i ditt liv som det säger att så ska du göra och du ska inte göra så. Och du inte känner någon liksom sanktion själv i ditt inre över det. Då ska du inte bara gå på det profetiska budskapet. För att som regel är det när Gud ger vägledning på det sättet. Att det blir en bekräftelse på något man själv har gått och funderat över. Men där man inte riktigt är klar över vad Gud vill. Man anar kanske men man vet inte riktigt. Och så kommer det ett sånt här specifikt budskap som bekräftar det. Om det är något helt nytt som du aldrig liksom har tänkt eller känt igen, då måste du ta tid och pröva det inför Gud. Och om du då känner att Gud säger samma saker i ditt inre som det där profetiska budskapet sa, ja men då kan du känna dig lugn och ta det till dig att då var det ett ord ifrån Herren. Men om du inte får någon frid över det och inte upplever att Gud säger samma sak inom dig som den personen sa, då ska du bara lämna det. Då var det inte ett ord ifrån Herren. Då var det mänskliga tankar istället. Kanske. Så det är också viktigt att känna till det. Profetisk förbön och tacksägelse. Jag nämnde ju om han, den här pastorn som bad så härligt och profetiskt i tungor först och sen i uttydning. Ja, men det var ju också en profetisk förbön och tacksägelse. Vi kan titta där på Ananias igen i Apostlagärningarna och Saulus. Apostlagärningarna 9. Där står det ju så här. Om hur Gud använde honom. Vi läste ju om det tidigare i det första bibelstudiet. Alltså Ananias blev ju profetiskt ledd av den heliga ande att gå till denne Saulus från Tarsus som just då var en av de värsta förföljarna. Och det visste Ananias också, därför var han inte beredd på en gång att göra det. Utan Gud måste övertala honom lite där. Men Gud säger till honom, om vi läser där ifrån vers 10. I Apostlagärningarna 9, i Damaskus fanns en lärjunge som hette Ananias. Till honom sa Herren i en syn, Ananias. Han svarade, här är jag, Herre. Då sa det Herren till honom, res dig och gå till Raka gatan och fråga i Judas hus efter en som heter Saulus från Tarsus, för han ber. I en syn har han sett hur en man som heter Ananias kommer in och lägger händerna på honom så att han kan se igen. Men Ananias svarade, Herre, jag har hört om många hur mycket ont den mannen har gjort mot dina heliga Jerusalem. Och nu är han här med fullmakt från överste prästerna att gripa alla som åkallar ditt namn. Men Herren sa det till honom, gå, för han är mitt utvalda redskap för att bära fram mitt namn inför hedningar och kungar och Israels barn. Och jag ska själv visa honom hur mycket han måste lida för mitt namns skull. Och då gick Ananias, och när han kom in i huset la han händerna på honom och sa, Saul min broder, Herren Jesus som visade sig för dig på vägen hit har sänt mig för att du ska kunna se igen och bli uppfylld av den helige ande. Och genast var det som om fjäll föll från hans ögon och han fick tillbaka sin syn och han reste sig och blev döpt. Lägg märke till att för det första är det en profetisk vägledning som Ananias får. Där han också får veta att Saulus har också sett i en syn hur en som heter Ananias ska komma in och be för honom. Så det var förberett det här. Och då vågar ju Ananias lyda. Och sen så får Ananias också veta en del om Paulus framtid. Faktiskt ett profetiskt budskap. Men han får förmedla det i form av förbön för honom. Och när Paulus själv långt senare berättar om det här i Apostlagärningarna 22, 14-16, då framgår det ännu tydligare att det var en profetisk förbön. För där berättar han så här i Apostlagärningarna 22, 14-16. Då sade Ananias, våra fäders Gud har utvalt dig till att lära känna hans vilja, att se den rättfärdige och höra rösten från hans mun. Du ska vara hans vittne inför alla människor och vittna om vad du har sett och hört. Och nu, vad väntar du på? Res dig och låt dig döpas och tvättas ren från dina synder och åkalla hans namn. Så ni ser här att det är ett väldigt tydligt profetiskt budskap också. Det är inte bara att han ska få frälsningsvisshet, han ska bli fylld med den heliga ande, han ska låta döpa sig, han ska få sin syn igen. Utan det är också ett profetiskt budskap om hans kallelse. Om den uppgift som Gud hade för honom. Men han fick förmedla det i samband med att han la sina händer på Saulus och bad för honom. här finns en underbar möjlighet för dig som liksom inte är en sån där offentlighetsperson som skulle ha svårt för att tänka dig att gå upp här på plattformen och säga något profetiskt. Eller liksom göra det i bänken högt där du sitter inför allihop. Men du känner att du har en tjänst och en längtan efter att be för människor i förbönstjänst. Att liksom be för en person, be under handpåläggning. Där kan den profetiska gåvan fungera när du ber. Så kan du få be profetiskt för den som du ber för. Men då ska du också vara ödmjuk. Och så kan, när du har bett ut några saker, så kan du säga: nå, känner du igen dig i det här? Säger det dig någonting? Det kan man också göra när man får be på det sättet då, profetiskt. Det var så jag kom in i min profetiska gåva och tjänst. Det var att jag i samband med förbön för människor. Att jag, och sen fick jag också börja ge profetiska ord så här mer från talarstolen och så. Men det började egentligen med att i samband med att jag bad för folk. Att jag fick be profetiskt liksom in i människors liv. Så det här är en, för dig som är lite mer blyg och försynt och inte offentlig så där, men du känner att du vill bli använd. Ja, man kan få bli det i samband med förbön, att man kan få be profetiskt. Och det kan bli mitt i prick till människor. Här ska jag ta ett exempel som är så gripande och starkt. Alltså. Jag var nere i Kalmar för några år sedan och undervisade om andens gåvor i pingstförsamlingen där. Och så träffade jag också församlingsledningen och hade speciell undervisning för dem några timmar på söndag eftermiddag innan jag skulle flyga hem igen då på kvällen. Och då avslutade vi med att jag sa att låt oss nu ta och be för varandra här i församlingsledningen. Vi lägger händerna på varandra, vi ber för varandra. Och om du nu får något profetiskt ord till den du ber för, så ge det. Och så bad vi för varandra där. Och då är det, jag menar, jag kände ju bara pastorn där, jag kände ju inte de andra och de inte mig, för det var första gången jag var där. Då är det en äldstebror som sitter vid min sida där och han lägger händerna på mig och så börjar han be för Oine. Och han ber en väldigt kort bön, men han ber så här: och välsignar Oine i de samtal han ska ha på tisdag. Och jag tänkte inom mig, liksom, jag gick igenom kalendern på en gång, liksom, vad har jag för samtal på tisdag? Är det något jag har missat? Är det något jag har glömt att skriva upp? Och jag kunde inte komma på att jag hade några samtal inbokade på tisdag. Så jag tänkte så här: okej, han kanske tog fel på dagen. Det kanske var onsdag som det handlade om. Så jag tänkte, men det gör ingenting, för jag blir väl signad ändå av det. Eller liksom, är det något samtal som ska bli? Liksom? Men jag kände ändå det var från Herren. Så jag kände, jag tar emot det. Jag tar det till mig som en uppmuntran. Och jag tackade honom. Tack ska du ha. Det här blev jag väl signad av. Så kom tisdag morgon. Jag hade inget inbokat att ha samtal i kalendern. Ja, framåt närmaste lunchtid så ringer en kollega till mig. Och det utvecklas till ett själavårdssamtal där jag fick bli kollegan till specifik hjälp. Då kände jag, yes, där hade vi det. Där fick jag känna att Herren var med och välsigna. Jag hade bara avslutat det samtal, så är det någon annan som ringer. Och då visade sig att det är någon som jag kände lite grann som ville ha själavård och som kommer en stund senare hem till mig den här dagen. Och jag får ge specifik själavård och specifik förbön till den personen som blev till helt avgörande hjälp. Då förstod jag. Det var bägge de här samtalen som den här brodern profetiskt hade bett om att välsigna Roine på ett särskilt sätt i de samtal han ska ha på tisdag. Så jag meddelade det till pastorn i Kalmar och sa, säg det till din äldste broder. Ja, han brukar fungera på det sättet, sa han. Ja, det var underbart att säga att jag är så tacksam. Och det stämde så exakt. Och det blev till sån hjälp för mig. Visst är det underbart? Så var öppen för, också liksom om, inte bara i gudstjänster, inte bara i bönesamlingar, utan mitt i vardagen så kan Gud använda dig profetiskt. Och det kan handla om en så enkel sak som att du ska ringa ett samtal till någon och säga några ord av uppmuntran till den personen. Och om du lyder det och gör det, så kan det visa sig att det var ett ord ifrån Herren som den personen behövde just där och då. Vet du vad du har gjort då? Då har du varit med och talat profetiskt. Det kan ju vara uppmuntrande att få veta det, att då har du varit med och talat profetiskt. Eller... för när du pratar med den här personen och säger den, det här, det här var ju precis vad jag behövde. Hur kunde du veta att jag hade det så här idag? Nej, det visste jag inte, men jag kände mig bara manad att jag skulle ringa och säga det här. Eller du skickade ett sms. Eller du skickade ett mail. Eller vad det nu är. Du lyder det som Herre. Eller Herre manar dig att åka och hälsa på någon. Och det visas att du kommer mitt i en viktig avgörande situation. Ja, men det är väl underbart. Ja, men jag hörde ju till och med berätta som en gång. Jag tror det var i Finland. Det var några som skulle ringa och uppvakta någon som fyllde år. Och de råkade slå fel på en siffra. Och det var ju väl signat att de slog fel. För de hamnar alltså hos ett äldre par. Som de kände inte varandra. Och de sjunger en sång liksom. Och vilken vän vi har i Jesus sjunger de bara där. För det visar att det paret var så mörk. De var så förtvivlade som skulle just ta livet av sig. Men ett telefonsamtal där en siffra blir fel så att det istället blir rätt gör att de får ett möte med Herren. Visst är det underbart? Så var öppen, var lyhörd. Och ibland så kan Gud använda oss mer än vi är medvetna om. Ibland är vi medvetna om att vi får tala profetiskt. Ibland är vi inte det, men det visar sig i efterhand att vi har fått göra det, va? Det är inte så konstigt, det är inte så krångligt. Det är egentligen ganska vardagligt och enkelt och samtidigt övernaturligt. Att jag ska tala mer om det i morgon förmiddag. Ja, profetiska kunskapsord om sjukdomar som Herren ville hela. Ja, men jag nämnde ju om det inledningsvis i förra bibelstudiet. Ja, men det är ju det som Ananias är med om. Han kunde ju inte veta vad som hade hänt på Damaskusvägen med Saulus. Och han kunde ju inte veta att han nu hade blivit blind. Men att han nu skulle få sin syn igen. Men det uppenbarade den helige ande profetiskt för Ananias. Att du ska inte bara be för honom så han får frälsningsvis. Och han får bekräftelse i sin kallelse. Och att han ska bli fylld med anden och låta döpa sig. Han är blind. Men nu ska du lägga händerna på honom och då ska han se. Där har vi ju liksom ett väldigt tydligt exempel på det. Och det är underbart när den här gåvan fungerar. När människor blir helade genom ett profetiskt ord, va? Vi har genom Guds stora nåd fått vara med och se sånt hända också. Faktiskt. Där människor har blivit helade. Genom att man har fått ge ett profetiskt ord. Och så har Herren rört vid dem. Jag har varit med om det ett antal gånger. Ibland får man bekräftelse på det. Och det är ju härligt när man får det. Ibland kanske man inte hör någonting. Ibland hör man det något år efteråt. Ja, men du var här för något år sedan och du sa det här. Och det gällde mig och jag blev helad. Och så är man så tacksam. Och då blir man ju jättetacksam. Så det är underbart när gåvan får fungera så. Också, som jag antydde förut här då. Inte bara när det gäller sjukdomar. Utan också när det gäller uppenbarelse av människors olika problem. Och det kan vara synd som människor behöver omvända sig från. Det kan vara sorg som människor har gått igenom. Det kan vara jättestora, svåra problem som man är inne i. Och där Gud känner ju detta, va? Och så kan Gud uppenbara det. Och så får man ge ett profetiskt ord. Jag har varit med om en hel del när det gäller sånt här inre helande. Av människor som har varit med om svåra saker. Och det har liksom gett sår i själen, va? Och i känslolivet och så här, man har haft behov av inre helande. Och så har jag fått ge ett ord liksom. Och så har Herren varit där och helat dem. Så det är också en funktion av den profetiska gåvan. Och en del de får en mer utpräglad tjänst i det. Och andra kan få vara med om det lite då och då. Att det kan fungera på det sättet. Vi har också profetisk uppenbarelse av framtiden. Det är väl det man vanligtvis brukar förknippa profetia med. Att, ja, men det är ju när någon förutsäger något om något som ska hända framöver. Men ibland har vi begränsat det profetiska till att bara handla om framtiden. Nej, det profetiska kan handla om nuet. Det kan handla om något som har hänt bakåt och som har påverkat på olika sätt. Men som Gud nu vill ta itu med på ett rätt sätt. Och det kan handla om saker som ligger framåt. Så det profetiska har både att göra med det som ligger bakåt, det som är just nu och det som ligger framåt. Vi tittar här på ett exempel i Apostlagärningarna 11, 27-30. Apostlagärningarna 11, 27-30. Och där står det ju då om en profet som heter Agabus. Vid den tiden kom några profeter från Jerusalem ner till Antiochia. En av dem som heter Agabus steg fram och förutsade genom anden att en svår svält skulle drabba hela världen. Den kom också under Claudius regering. Då beslöt lärjungarna att var och en skulle skicka så mycket han kunde för att hjälpa bröderna som bodde i Judén. Det gjorde så och sände hjälpen med Barnabas och Saulus till de äldste. Ja, men den här Agabus, om honom står det tydligt att han var en profet. Så det var inte bara att han någon gång ibland sa något profetiskt, utan han hade profetens tjänst. Han hade alltså en stark utrustning inom den profetiska gåvan och en tjänst som Herren hade gett honom att just vara profet. Och han kommer där och förutsäger genom den heliga ande att det är en svår svält som, och när det står hela världen, då är det ju den då kända världen, alltså romarriket som det handlar om. Och detta talade Gud för att de skulle kunna förbereda hjälpsändningar, framförallt till de som bodde i Judén som skulle drabbas extra svårt utav det här. Det här hände ju alltså i Antiochia. Och församlingen i Antiochia blev på det sättet förberedd att förbereda hjälpsändningar när det sen hände. Och skicka det till församlingarna i Judén. De som har forskat lite djupare i den här texten, de säger att förmodligen så skedde det här år 44 efter Kristus. Och redan 2 år efteråt, år 46, så kom mycket riktigt den här hungersnöden, den här svälten. Så det visar sig att det gick i uppfyllelse redan inom 2 år. Ibland så händer saker snabbare när det gäller saker som förutsägs profetiskt om framtiden. Ibland kan det ju vara profetior som går i uppfyllelse 50 år senare. Jag menar, Bibelns profetior, många av dem har gått i uppfyllelse och en del väntar vi på fortfarande. David Wilkersons bok Synen, som han en massa profetiska syner om vad som skulle hända i vår värld. 1973 fick han det och skrev ner det. Då trodde vi, ja, det kanske händer nu de närmaste åren. Det är nu vi ser det. Ja, det har successivt hänt mer och mer. Men alltså nu så har det hänt nästan allt som är beskrivet i den boken. Det har liksom successivt gått i uppfyllelse. Så det finns ett tidsperspektiv här som kan vara lite olika. Men det finns i det profetiska det här med uppenbarelse av framtiden. Profetiska syner, drömmar och visioner. Apostlagärningarna 2. Läser vi. Ni märker att jag tar det ganska snabbt och lite kortfattat. Och det är för att jag helst vill hinna med de här olika aspekterna som ligger här också i det profetiska. Där är det ju Petrus på pingstdagen som förklarar andutgjutelsen med att citera profeten Joel. Och då står det så här, Apostlagärningarna 2 från vers 16. Nej, detta är det som är sagt genom profeten Joel. Och det ska ske i de sista dagarna, säger Gud, att jag utgjuter av min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera. Era unga ska se syner och era gamla ska ha drömmar. Jag över mina tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta av min ande och det ska profetera. Lägg märke till att för det första att här gäller det både unga och gamla. Det gäller både söner och döttrar. Det gäller både, som det står, tjänare och tjänarinnor. Alltså anden skulle bli utgjuten och bli tillgänglig för oss som tror på Herren. Och så är det. Och då när anden kommer över oss, då kan vi få profetera, som det står här. Och här talas också då om att era unga ska se syner och era gamla ska ha drömmar. Ja, men det innebär ju naturligtvis inte att det bara är unga som kan se syner och det är bara gamla som kan drömma, profetiska drömmar. Vi får inte begränsa det så, utan här ges det ju liksom exempel att den profetiska gåvan kan yttra sig i form av syner, visioner, men också i form av drömmar. Profetiska drömmar, profetiska syner, profetiska visioner. Och ibland ser ju människor rent bokstavliga syner. Andra av oss, vi har inte sett något sånt, men i vår inre värld så ser vi visioner. Vi ser liksom vad Gud ska göra ibland, va? Gud visar oss vissa saker. Och en del har profetiska drömmar. Jag har aldrig haft någon profetisk dröm. När jag drömmer något så är det som regel tokigheter. Har du också varit med om det? Men det är inget att fästa sig vid liksom. Och ibland så är drömmarna bara uttryck för stress. Det har jag med om av och till liksom. Men man hör ju om människor som får verkligen uppleva profetiska drömmar. Och det underbara är att det är så många idag som ser Jesus i drömmar och syner. Inte minst människor med muslimsk bakgrund. Så uppenbarar sig Jesus i form av syner och drömmar. Och det blir helt avgörande. Ja, här skulle jag naturligtvis också kunna ge exempel och så, men tiden tillåter det inte. Men det är också ett uttryck för det profetiska, dessa syner och drömmar och visioner. Det finns en annan aspekt som vi inte ofta talar om, men som är verklig och som faktiskt kan träda i funktion ibland vid vissa tillfällen. Den profetiska gåvan kan uppenbara den ondes planer så att vi är beredda och inte går på hans listiga angrepp. Vi ska ta ett gammaltestamentligt exempel. Andra Kungaboken 6, 8-12. Andra Kungaboken 6, 8-12. Och där står det så här. Arams kung låg i krig med Israel. När han rådgjorde med sina tjänare och sade: på den och den platsen ska jag slå läger. Då sände gudsmannen bud till Israels kung och lät säga: se till att du inte drar förbi den platsen, för aramena ligger där. Då sände Israels kung folk till den plats som gudsmannen hade angett för honom och varnat honom för. Och han aktade sig noga där. Detta hände inte bara en eller två gånger. Kungen av Aram blev mycket oroad över detta. Han kallade till sig sina tjänare och sa det till dem: kan ni inte säga mig vem av de våra det är som håller med Israels kung? Då svarade en av hans tjänare: så är det inte, min herre kung. Men Elisa, profeten i Israel, meddelar Israels kung varje ord du talar i din sovkammare. Den här kungen i Aram, han trodde ju att det var någon femtekolonnare som höll med fienden, det vill säga Israel, och som rapporterade dit liksom. För varje gång han planerade liksom nya angrepp, strategiska angrepp, då var de ju förberedda. De var på plats där, de israeliska arméerna, och kunde försvara sig. Och han tänkte: vem är det som förråder mig? Vem är det av mitt folk som liksom är spion åt dem, va? Nej, nej. Det var någon som kunde förklara för honom: så är det inte. Men det finns en profet i Israel. Och till och med varje ord du talar i din sovkammare kan Gud uppenbara för honom så att han får veta det. Och så kan han rapportera det till Israels kung och Israels militärer så att de är beredda. Hörrni, det här är också en dimension i den profetiska gåvan. Den ondes listiga planer mot våra församlingar kan Guds ande profetiskt uppenbara innan det händer. Och jag hörde en kollega till mig när jag var ung, som hade varit medarbetare till en utav de äldre pingstpastorerna i det här landet, och berättat: ibland så händer att en pingstpastor sa: idag måste vi ta en bönedag du och jag, för jag känner att det är saker på gång. Och när de bad där så visade Gud för den här gamle pastorn att den onde försökte planera vissa saker, och Gud visade vad det var, och då blev de förberedda så att de kunde möta det på rätt sätt. Och då kunde inte den onde vinna. Då vanns det andliga segrar istället. Det här brukar jag kalla för Guds säpo. Gud har också säpo. Och det är det profetiska. Profetisk sång och musik. Orkar ni bara några minuter till? Jag har bara två punkter till. Ja, du orkar i alla fall. Underbart. Då tror vi att det är allihop som orkar. Ja, första krönikeboken 25, 1-3. Första krönikeboken 25, 1-3. Där talas om tempelsångarnas avdelningar. David och befälhavarna avskilde Asafs, Hemans och Jedutuns söner till att tjänstgöra som profeter med harpor, lyror och cymbaler. Och detta är förteckningen på den. Det är män som fick utföra denna tjänst. Av Asafs söner, och så räknas det upp flera namn där, under ledning av Asaf som profeterade på kungens uppdrag. Av Jedutun, och så är det en massa namn som räknas upp, under ledning av sin fader Jedutun som profeterade med tacksägelsesånger och lovsånger till Herren. Kan man profetera med sång och musik? Ja, det kunde de då, och jag tror att det inte är sämre i nytestamentlig tid. Utan det finns profetisk sång och musik. Dels kan man ibland uppleva, har ni varit med om det? att ibland så kommer det en speciell helig andes smörjelse över sången och musiken i ett möte, i en gudstjänst, som gör att man bara upplever en gudsnärvaro som blir så där förtätad, så där stark, så där mäktig. Och så får människor möta Gud. Människor kan bli frälsta i den atmosfären. Människor kan bli helade. Människor kan få ett förnyat möte med Gud, bli fyllda med helig ande. Ja, det kan hända många underbara saker. Där sången och musiken förmedlar ett tilltal och en gudsnärvaro som blir så stark, så påtaglig. Vi behöver mera sånt. Och vi kan få uppleva mera sånt. Och ibland är det ju att det kommer ett profetiskt budskap i form av att någon får en sång. Ta vår gamle ledare Levi Petrus. Den där pingströrelsens nationalsång, löfterna kunna i svika, nej det står evigt kvar. En helt fantastisk sång. Han skriver många andra fina sånger, men de har inte sjungits lika mycket och blivit lika kända. Men den här, den har stått sig årtionde efter årtionde efter årtionde. Varför? Den föddes som en profetisk hälsning till Levi Petrus och hans fru. För det första, de första verserna, i ett skede där hon väntade deras första barn och barnet var dödfött och hon riskerade att själv mista sitt liv i samband med detta. Men de vågade lita på Gud och Gud grep in och hjälpte. Då skrev han de första verserna. De följande verserna på den sången skrev han lite senare när förföljelsen mot den unga pingströrelsen var som starkast i landet. Och tidningarna skrev hemska saker om den unga pingsväckelsen. Då fick Levi Petrus de följande verserna. Vår dotter och måg var med om en märklig sak här om veckan. Hon ringer till oss på morgonen och så säger hon så här, vår dotter: det var så märkligt i morse. Jag bara fick till mig den här löften att kunna i svika. Ja. Och sen när jag åt frukost med min man Andreas så säger han: vad märkligt, jag bara fått till mig löften att kunna i svika här på morgonen. Oberoende av varandra. Vad kan det betyda? Ja, men det betyder att Gud ska vara med er och hjälpa er. Och skulle ni möta något jobbigt så vet ni att Herren är med er. Löftena kan inte svika. Samma dag fick hon vara med om en alldeles speciell prövning som hade att göra med hennes arbete, som var jättejobbig och skulle kunna sluta ännu mer jobbigt. Men i det läget så sa vi, och framförallt Inga-Lill som brukar känna in väldigt mycket Guds heliga ande i sånt här, hon sa liksom: var inte orolig, det här tar Gud hand om, det löser sig. Kom ihåg vad Gud talade till er om i morse. Vad var det han sa? Löfterna kunna svika, nej de står evigt kvar. Och ja, lita på det. Det här kommer att lösa sig. Och så går det några timmar och så ringer hon och säger: ja, det har löst sig. Det blev inte det där jobbiga som det kunde ha blivit. Det löste sig på ett jättebra sätt. Ja, men ser du? Det var därför Gud gav er bägge två den hälsningen i morse. Det är väldigt underbart. Ja, jag skulle kunna berätta många sådana här exempel. Men jag ska inte göra det, utan nu tar vi det sista här. Profetiska handlingar. Ibland kan den profetiska gåvan yttra sig i form av profetiska handlingar. Det kan vara profetiska handlingar som förmedlar varning. Det kan vara profetiska handlingar som förmedlar hopp. Det kan vara profetiska handlingar som förmedlar dom. Och det kan vara profetiska handlingar som förmedlar förbön och tro. Ni vet Kjell Sjöberg, han leddes ju mer och mer in i en väldigt profetisk förbönstjänst. Så till sist, de sista åren av sitt liv, jag hade ju förmånen att vara medarbetare i den församlingen under pandemin som han grundade, Aspnerkyrkan, Järfälla pingstförsamling. Under nästan 2,5 år var jag medarbetare där under just pandemin och lite till. Och jag kände ju till mycket om Kjell innan också och sådär då. Men han leddes ju också in de sista 15 åren av sitt liv. När han inte var föreståndare så ledde ju Gud in honom i en profetisk förbönstjänst som gällde stora delar av världen. Och då fick han vara med och be för Berlinmurens fall. Han fick vara med och be för Sovjetunionens fall. Han fick vara med och be för att muslimvärlden skulle öppnas för evangelium och så vidare. Han fick ofta göra profetiska handlingar tillsammans med sina förebedjare. Fick ofta vara med om det. Bibeln är full av sådana exempel, inte minst i Gamla testamentet, men det finns också exempel i Nya testamentet på profetiska ande. Jag ska bara ta ett exempel. När Josua skulle inta Jeriko, det får bli sista texten ikväll, Josua 6:1-5. Då står det så här, Josua 6:1-5. Jeriko var stängt och tillbommat för Israels barn och ingen gick ut eller in. Och Herren sa det till Josua, se jag har gett Jeriko med dess kung och dess tappra stridsmän i din hand. Tåga runt staden med alla stridsdugliga män. Gå runt staden en gång, så ska du göra i 6 dagar. 7 präster ska bära 7 basuner gjorda av bagghorn framför arken. Och på 7:e dagen ska ni tåga runt staden 7 gånger och prästerna ska blåsa i basunerna. När det blåser i baggens horn med utdragen ton och ni hör basunljudet, då ska hela folket höja ett kraftigt härskri. Då ska stadsmuren störta samman och folk ska storma in över den, var och en rakt fram. Det var en profetisk handling. De fick gå 6 dagar först och då skulle de vara tysta. På 7:e dagen skulle de gå 7 varv runt och då skulle de sluta med att blåsa i basunen och häva upp ett härskri och då skulle murarna falla. En profetisk handling av förbön och tro. Och när de gjorde det och lydde Gud, så gjorde Gud resten. Så grep Gud in och murarna föll. Jag kan inte annat än ta en berättelse till som illustrerar just det här med detta. När vi var pastorspar i Siljansnäs så hade vi en möteserie med Arne Höglund tillsammans med de andra kyrkorna. Arne Höglund var en av riksevangelisterna då i dåvarande missionsförbundet, vet ni. Och så hade vi 3 veckor och det här var sista fredagen. Och då så fanns det ett par där hon hade varit frälst tidigare och var uppvuxen där i missionskyrkan och hade varit frälst när hon växte upp men hade sedan lämnat sin tro och levt ett ganska hårt liv och var en ganska tuff och hård nu. Och så hade hon fått sällskap med en kille och han hade blivit frälst, den här killen, där på sommaren ett halvår tidigare. Bara en vecka innan så hade han kommit fram till förbön och sagt till mig att jag trodde hon skulle stötta mig liksom, för hon har ju ändå varit kristen, men jag möter bara motstånd ifrån henne. Det är så hårt, det är så jobbigt liksom. Vad ska jag göra? Och vi bad tillsammans där och jag fick ett ord till honom, ett profetiskt ord, att kan du se henne som frälst framför dig liksom? Du ser henne bara som hård och tuff och motstånd som det är nu. Kan du genom den heliga andes hjälp få göra dig en ny bild av henne som frälst, lycklig, prisa Gud? Ja, och så bad vi, kan du se den? Ja, nu kan jag se det, sa han. Nu kan jag se det. Det kommer att ske, sa jag till honom. Men jag hade ingen aning om när det skulle ske. En vecka efteråt. Det här var ju på lördagen. En vecka efteråt på fredagen så är det här mötet. Efter mötet, och de är med. Efter mötet så är det ungdomssamling. Och de är med. Vi sitter där nere i källaren i missionskyrkan. Och Arne talar lite till oss och vi ber och sådär. Och så säger han, innan vi avslutar, sa han, så ska vi göra något annorlunda. Vi ska fatta varandras händer. Och vi ska sjunga lovsång. Och så ska vi gå runt liksom så här och hålla varandra i händerna och sjunga lovsång. Och sen ska vi göra som när de intog Jerikos murar. Vi ska häva upp ett härskri. Och jag tänkte, käre Arne Höglund, du är ju riksevangelist i Svenska Missionsförbundet. Så jag kände liksom lite här som pingstpastor, lite oro liksom, vad blir det av det här, va? Men jag tänkte, det blir nog, får se vad Gud gör här. Ja, och så tog vi varandras händer. Och så sjöng vi lovsång. Och så sa han, och vårt härskri, vet ni vad det ska vara? Det är namnet Jesus. Ja, tänkte jag, det blir bra. Då kände jag mig lugn. Namnet Jesus. 3 gånger skulle vi ropa namnet Jesus. Och så fattade vi varandras händer. Och så började vi sjunga lovsång. Och så gick vi runt. Och de var ju med, de här. Och hon, den här tjejen då. Och jag liksom kunde inte låta bli utan kolla henne lite och titta. Till början såg hon väldigt bister ut. Men hon gick liksom. Sen så kom vi dit. Nu upphäver vi vårt härskri. Nu ropar vi Jesus 3 gånger. Jesus, Jesus, Jesus ropar vi 3 gånger. Vet ni vad som hände? Hon börjar storgråta. Och så säger hon, be för mig. Jag måste få bli frälst på nytt. Och så får vi be för henne och hon blir underbart härligt frälst på nytt. Och hennes lilla syster som inte hade varit frälst sa, be för mig, jag vill också bli frälst. Och så får vi be för henne och så blir hon frälst. Visst var det underbart, men det var den här, och då förstod jag, Arne Höglund var ledd av den heliga ande. Det här var en profetisk handling som han sa till oss att vi skulle utföra. Och när vi gjorde det på andens ledning så gjorde Gud resten. Så är det med det profetiska. Och imorgon så ska jag tala lite mer om hur vi kan bli använda i de här olika gåvorna. Och hur vi kan lära oss att lyssna in Guds röst. Så att vi känner igen när han talar till oss. Och vågar lyda vad han säger till oss. Kommer ni då? Hoppas ni kommer så många som möjligt. Men hörni, ska vi inte ta några minuter av bön och förbön nu? Jag känner också att det finns mycket öppenhet och det finns mycket längtan. Ibland er som sitter här. Och du har ju också ett uttryck för det när du kallade mig till den här ärligen. Att det finns en längtan att vi ska få uppleva mer av andens gåvor. Och det vill ju Herren att vi ska få göra. Och det är inte så konstigt, det är inte så svårt. Gud vill använda oss var och en. Men ska vi bara vara öppna tillsammans inför Herren här och inbjuda den helige ande att komma och möta oss. Och fylla oss, förnya oss, frigöra oss. Visa oss vilka gåvor han vill att vi ska använda. Och ge oss frimodighet och kraft att få göra det. Och Herre, jag tackar dig för att du verkar genom ditt eget levande ord. Och jag tackar att du verkar genom den helige ande. Och vi tackar dig för dessa underbara nådegåvor som finns där tillgängliga för oss varenda en. Och tack för alla gånger som vi har fått vara med om att du har använt oss och på olika sätt fått se dina gåvor i funktion. Men vi längtar efter mycket, mycket mer av det, Herre. Jag ber att du ska välsigna oss i avslutningen av den här lördagskvällen. Vi som befinner oss här på helig mark inför ditt ansikte. Och jag vill inbjuda dig helige ande. Kom helige ande över oss här och nu. Kom och fyll oss på nytt igen. Kom och förnya oss. Kom och utrusta oss med dina gåvor. Kom och gör oss lyhörda för din röst, för dina ingivelser. Så att vi kan höra vad du säger till oss och kan våga göra det du säger till oss att vi ska göra. Kom heliga ande och frigör dessa underbara redskap till oss. Dessa underbara gåvor in i våra liv så vi kan bli till större välsignelse. Jag ber om det i Jesu Kristi namn. Tack för att du vill möta oss. Halleluja. Prisa dig för det. I Jesu underbara namn. Halleluja.